Eurotrip lördag är här. Din vän att hålla i handen hela vägen till EM-finalen nästa söndag. Idag med mig Frida Olsson och Linus Pettersson. Vi ska väl börja med det sista, tänker vi, denna lördag. Och det var ju det som hände sent igår kväll när Portugal-Frankrike, den kvartsfinalen helt enkelt, fick avgöras på straffar. Vi var ju liksom on the go från våran match mellan Tyskland och Spanien, så vi såg den ju lite med ett halvt öga, men vi har ju ändå såklart lite intryck och tankar.
Ja, och det kanske inte gjorde så mycket att vi inte såg matchen, för den verkar ha varit rätt bedrövlig. Som vi nästan satt och förutspådde också att den skulle bli, i alla fall från Frankrikes sida, så har inte de briljerat spelmässigt i det här mästerskapet. Men de fortsätter ju vinna, och de gör det igen. Nu krävdes det straffar, det krävdes en straff i stolpen av Joao Felix som blev den enda som missade och som blev syndabock då för Portugal, och Frankrike tar sig liksom vidare i det här mästerskapet. På det mest liksom förunderliga sättet. De har ju knappt gjort de har väl inte ens gjort ett spelmål själva. Och ändå är de nu i en semifinal. Och det är rätt otroligt. Och det är väl det är liksom det jag tar med mig från den matchen.
Många säkert rynkade väl lite på huvudet eller på, ja, reagerade ganska mycket när man såg att Mbappé blev utbytt i förlängningen. Och man såg bilder sen på att han satt med en ispåse för näsan. Han fick också typ en boll i ansiktet under matchen, och man får väl anta att det var på grund av det, för han var ju väldigt alert och levde sig in i den här straffläggningen. Men det är ju någonting man får följa upp kommande dagar, hur statusen är. Det vore ju såklart ett otroligt tapp för dem om de i fortsättningen då inte kan ha Mbappé. Men det här betyder ju också då kanske slutet på, eller det är slutet på Ronaldos EM-karriär.
Ja, det har jag varit tydlig med att det här var hans sista EM. Sen får vi se om han väljer att satsa vidare mot VM då, som går om 2 år. Vi vet ju att han spelar borta i Saudi, vi vet att den nivån inte är så hög. Men jag tycker ändå att jag har sett under det här mästerskapet att spelarna därifrån ändå har lyckats leverera på en väldigt hög nivå. Så att det kanske inte spelar så stor roll som vi trodde först inför mästerskapet. Men han är ju gammal, han är ju ruskigt gammal. Och han blir inte yngre, så att jag... Det känns som slutet faktiskt, att han skulle liksom hålla för ett mästerskap till. Och vi har ju redan diskuterat också om han verkligen borde ha startat och haft den här stora rollen som han har haft i Portugal under det här mästerskapet. Och att han ska ha den då fortsatt om 2 år, jag har väldigt svårt att se det. Så jag tror att det här var slutet faktiskt.
Mm. Kan vi säga lite statistik, han hade 22 skott, 6 skapade chanser, 1 assist, 0% chanser, alltså där det blir liksom tydliga chanser, och 0 mål. Han gjorde ju straffmål både i åttondelen och i kvartsfinalen. Men det är det facit han går ut med, och det är ju ett dåligt facit sett till vad han har gjort tidigare. Så är det ju.
Ja, det är det verkligen, och det är ju liksom ett konstaterande. Det är ju inte att förringa någonting han har gjort tidigare i karriären, eller ta bort något från hans karriär, eller ta ner och förminska honom som spelare eller något sånt där, utan det är bara att konstatera faktum att han har inte levererat på den nivån man liksom är van vid att han ska göra. Och jag tycker, som vi har varit inne på tidigare också, att man har kunnat se det också i Portugals spel, att de har varit lidande av att haft honom på planen. Jag tycker det är ofrånkomligt att konstatera det. Och jag tror att de hade haft större chanser rent sportligt att gå längre om han inte hade spelat. I alla fall inte så mycket som han har gjort nu, för de har ju vägrat byta ut honom i alla matcher. Han har liksom varit opetbar, inte ens när de i förlängningar har jagat mål. Det var jag 2 raka förlängningar nu, så har han liksom, har man skiftat honom. Han har varit på plan alltså hela tiden när han har kunnat och velat, känns det som. Så att, ja, nej, det är ett tråkigt slut, får man väl ändå konstatera också då, liksom, för att vi kommer ju minnas honom när han lägger av definitivt som en av de största.
Vi säger tack och hej till Portugal, och så säger vi välkommen in till den varma semifinalen till Frankrike, där de alltså ställs mot Spanien.
Brinner du för svensk fotboll? Hos Coolbet hittar du marknadens bästa odds från högsta nivå till division 2. Med vårt stora utbud och generösa odds är vi det självklara valet för dig som söker spänning i vardagen. Välkommen till Coolbet. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
det blev Spanien till slut. Det var en fantastisk match på många sätt. Annorlunda match kanske. Det var en väldigt tight match tycker jag, Tyskland-Spanien. Det var kamp, men det var också väldigt mycket misstag. Hur vill du angripa den här matchen?
Nej, men om vi börjar där du är och touchar, så hade vi väl förutspått en välspelad match. Det var ju så snacket var bland lagen också innan, att det här kommer bli öppet, det här kommer bli fint, det här kommer bli ett vackert liksom. Och så han, Toni Kroos sparkar ner Pedri efter två gånger på 10 minuter, och sen var han liksom knäskadad och troligtvis borta från hela mästerskapet. Och jag såg någon statistik när vi hade tagit oss en bit in i förlängningen att det hade varit, att det var rekord i antalet frisparkar för EM-matchen i den här turneringen då. Så den här matchen blev ju allt annat än vi hade förutspått. Det blev ju inte mycket till finspel och skönliv, utan snarare mer kamp, vilja och närkamp egentligen. Det är vi, så vi kan börja i.
Vi kan väl säga att Anthony Taylor också gillade att visa det gula kortet. Han var väl uppe i 15 stycken spelare ledare där ett tag. Jag vet inte exakt vad det landade på, men det är väldigt många. Och det här blir ju också konsekvent för Spanien sen nu, som har ett gäng spelare avstängda till den här semifinalen mot Frankrike. Bland annat då Carvajal som har varit väldigt bra som ytterback. Mittbacken nu, Lemondre någonting. Jag kan inte exakt hur han uttalas. Men han fick också ett gult och byttes ut i halvtid exempelvis i den här matchen. Säkert för att man var rädd att det skulle bli ett eventuellt rött kort där. Så det finns ett gäng spelare som är avstängda, och Pedri var du inne lite på. Han kommer ju med stor sannolikhet inte spela mer det här mästerskapet. Han fick en ful tackling. Kroos kom ju in väldigt sent i den. Och på tal om Kroos, det här blir ju hans sista match någonsin. Han har deklarerat att det är slut på karriären nu. Han vill ägna sig åt sin familj och sådär. Jag kände att han var helt off i början av den här matchen. Alltså han var helt off. Det var tacklingar som var fel, det var passningar som var fel. Det var så här, nej, låt det inte bli en sån match. Det blev ju nästan en sån match.
Ja, men jag såg också, det började cirkulera liksom på Twitter, att det borde ha blivit det här Zidane-slutet när han skallade sig ur historien på något sätt. Och det var väl lite de tendensen att det skulle bli det slutet för Toni Kroos också. Han hade mycket väl kunnat vara utvisad i den här matchen väldigt, väldigt tidigt, och det hade ju, då hade det blivit ett tragiskt slut. Nu blev det ju det ändå, men jag tycker att det blev väl fint på något sätt, finare ändå liksom, för jag fastnade vid de här, jag tror du hörde det också, de gångerna publiken ropade på honom, alltså skanderade Tony liksom inne på arenan. Framförallt de två gångerna han låg ner och hade ont i förlängningen, och verkligen såg att han hade det jobbigt liksom, hur liksom hela, alla tyskar inne på arenan verkligen unisont stämde upp i Tony liksom, och ville bära fram honom mot det här mycket finare slutet som alla hoppades på. Så det var lite tråkigt. Han var dock väldigt samlad efter matchen tyckte jag. Det var ju mer tårar såg vi ju nu på Thomas Müller, som såg väldigt, väldigt röd ut efter matchen. Och sa ju också intervjuer efteråt att det troligtvis var hans sista landskamp. Så då förstår man ju också att det har funnits mycket känslor i honom. Så ja, två karriärer, landslagskarriärer som tar slut där. Och för Toni Kroos då en hel fotbollskarriär.
Thomas Müller, när han byttes in, fick ju också ett otroligt liksom ljud, alltså när de ropade hans namn, alltså det var så högt. Jag blev liksom glad och så här, lite så här chockad, för det var så stor skillnad mot många andra namn när de skriker efternamnen. Men det var fint att se, det märks ju att han har varit otroligt älskad hos den tyska publiken genom hela sin karriär. Och då är det klart att man förtjänar att få hela arenan skandera ens namn. Fyller 35 i höst, så att han kanske också känner att det blir, som vi har varit inne på tidigare under mästerskapet, att många spelare kanske tackar nej till landslag för att fokusera mer på klubblag in i det sista.
Har du lika svårt att gå ner i vikt som landslaget har att ta sig till fotbolls-EM? Prova en ny och revolutionerande metod med medicinsk viktnedgång hos Supernormal, utan att räkna kalorier eller spendera all vaken tid på gymmet. Dessutom pengarna tillbaka om du inte går ner i vikt. Läs mer på supernormal.health.
Har du ätit en burgare som är big på riktigt? Prova Big Classic hos Sveriges godaste burgare. En stor klassiker med dubbelt upp av saftigt svensk nötkött och dubbelt upp av cheddar. Beställ i Max-appen och lägg kanske till en dipp eller två. Välkommen till Max.
Jag noterade också en grej i den här matchen. Vi sa att det var mycket liksom kamp och sådär. Men det var, blev ju också så otroligt spännande mot slutet. Mm. Och det jag tycker är så fascinerande då, det är att de här spelarna som har fått tillsägelse att gå över dem upp, stick nu, alltså spring där på kanten. De rör sig inte en meter. De bara står där på sidan och så inne i matchen. De bara står och tittar på vad det är som sker. Och då kan det ju vara så här att tränaren kommer och bara, du ska in nu. Mm. Och då har de bara stått och tittat för att de inte kan slita sig. Jag tycker det är så fascinerande och det är så... Alltså, man märkte ju det ju längre matchen gick att liksom hela bänkarna levde sig ju in i. Det var väldigt lugnt på den spanska ett tag. Men det var väldigt drag i liksom det tyska lägret. Det är också sådana här grejer som man tittar och ser på ett annat sätt när man får tid till det typ.
Ja, verkligen, och vi noterade, jag tror inte att det är så syntes i TV när, ja men det är snarare när de, ett par spanska spelare liksom sprang in och firade innan det var slut, han blåste väl för offside eller någonting Taylor där, och då var liksom, ja det var en spelare som liksom var halvvägs in på planen och började liksom göra segergester innan han insåg, nej tillbaka nu. Och vi hade ju en efter Tysklands kvitteringsmål där i slutet av matchen, så tog ju Leroy Sané som hade blivit utbytt, tog ju liksom en maxlöpning från bänken över hela planen, barfota, och skulle fira dem i sina lagkamrater. Så man ser, jag håller med dig, man ser mycket roliga detaljer ner från bänkarna. Men på tal om inhopp och sådär, så var det ju ändå två i Spanien som spelade huvudrollen i den här matchen, det tycker jag ändå är också anmärkningsvärt. Dani Olmo kom ju in istället för Pedri när han blev skadad. Har ju varit bra i den här turneringen, jag har sett att det är många som tycker att han borde ha fått mer chanser. Kom in, gör mål och spelar fram till 2-1 målet, gör liksom 1+1 i den här matchen, har ju en sanslös statistik, är ju liksom näst bäst tror jag i EM-historien vad gäller liksom poäng som inhoppare, så att han kommer säkert kunna fylla Pedris roll här framöver på ett bra sätt. Jag tycker han ser extremt stark ut. Och sen Merino då som kom in och hoppar in och gör målet, 2-1 målet avgör, så att även fast de kanske inte värmde så mycket då, så fick de ändå spela stora roller avbytarna i den här matchen.
Det var också roligt när Dani Olmo på presskonferensen får fråga, vad säger du om det avgörande målet? Och han bara, ska jag vara ärlig? Jag minns inte så mycket.
Så det är eufori. Ja, det blir otroligt.
Ja, men jag tycker det är väldigt kul att se. Men någonting som man liksom får ta med sig, känner jag, in vidare in i de matcherna som väntar, det är ju kvartsfinaler idag och sen så kommer det semifinaler och final. Det är ju det här som sker när ett lag jagar mål och ett lag ska försvara ett mål. Att det kastas om så otroligt mycket i lagen. Jag menar, ett tag så hade liksom Spanien plockat ut alla tre försvarare. Morata var inte där, Williams var inte där och Jamal var inte där. Det var ett otroligt defensivt lagt lag. Och tvärtom då i Tyskland, det var bara offensiv kraft. Och sen helt plötsligt kvitterar Tyskland, det liksom går till förlängning. Då ska vi formera om laget igen. Alltså... Det måste man ju också ha med sig, tänker jag, som tränare när man kliver in i såna här typer av matcher. Att hur gör vi om vi kvitterar med de folk, alltså de människorna vi har på planen då, de spelarna. Hur gör vi då? Det fascinerar mig hur man måste vara så rapp och snabbtänkt eller hela tiden ha ganska många planer. För både du och jag tror jag reagerade lite på att han plockade ut alla offensiva spelare, alltså De La Fuentes, för att om Tyskland måste gå på så tycker man ju att då borde det öppna sig för de spanska offensiva spelarna. Någon kunde han väl haft kvar typ hela matchen, men så blev det ju inte. Vad, är det något annat du känner från
det här? Nej, men han fick ju frågan om det på presskonferensen också. Det var någon journalist som sa att ni vann den här matchen utan att liksom springa nästan, utan att springa djupled, och som man har liksom blivit van vid det här spanska landslaget. Det är ju inte som de vanliga spanska landslagen att de ska passa runt hela tiden. Det här är ju mer djupledshotande, mer fart och sådär. Och då sa ju Fuentes att vi behövde liksom inte springa i den här matchen. Man behöver inte alltid göra det för att vinna. Och det var ju precis så. De behövde ju inte göra det för att göra det avgörande målet. Men precis som du är inne på, jag tyckte att när Tyskland väl gjorde det där kvitteringsmålet så var min känsla 100% att de skulle vinna det här. De hade skapat sånt, tyckte jag, enormt momentum i den här matchen. De liksom fått med sig hela arenan. Och det kändes bara, ja men de hade bytt in alla sina offensiva kraft. Alltså det var liksom full fart framåt och Spanien såg så nedslagna ut. Och det var, ja men det kändes nästan som ett B-lag stod där på planen för att alla stjärnor var utbytta. Och då kände jag bara, det här vinner ju Tyskland. Och de hade ju chans också, och de var inne på det också efter matchen, att vi var kanske värda det här liksom. Ja, det var väl en stolpträff i förlängningen och det var någon nick och något avslut utanför. Så att, ja, i en rättvis värld kanske de borde vunnit. Och sen, vi kan väl inte göra den här podden utan att prata om den där straffen som de inte fick. Jag vet inte vad det är, om du ska börja med din take på Hansen där. Tycker du att det var straff eller vad känner du?
Alltså, den initiala känslan när man har kollat framförallt på Premier League, som jag tittar mycket på till vardags, då är ju det där för mig en solklar straff. Och när det jag liksom drog upp som minne direkt nu när vi satt på läktaren var ju också Andersens straff, där bollen inte ändrar riktning, den touchar bara. Det blir absolut ett utslag på grafen i den liksom beröringen, men den ändrar inte riktning, den går rakt och den går inte ens på mål. Här är ju att kroppen är på väg åt ett håll och handen hänger inte riktigt med, så den hänger ju absolut efter sidan, men den pekar också lite ut och bollen stannar. Man har ingen aning om hur den hade, bollbanan hade gått efter, för att handen är i vägen. Och om man ska läsa reglerna så ska det ju inte vara straff då. Det är ju det UEFA har sagt. Men då är det ju, det måste ju vara svinsvårt för spelarna att förhålla sig till det här. Det är svårt för alla att fatta. Det ser man på reaktionerna efter. Från liksom allt från experter till de framför tv-soffan. Att alla säger olika, alla tycker olika. Och det tror inte jag handlar om vilka man håller på. Utan det är att man inte vet. Och det är så jävla... Nu svor jag. Det är så svårt att tyda den här handsregeln. Och jag säger lite som Kasper Schmeichel sa efter Danmark-Tyskland. Att det spelar uppenbarligen ganska stor roll vem det är som dömer. Och det tycker jag är tråkigt.
Mm. Och framförallt tror jag det blir så svårt att tolka den här handsregeln. När den här handsen är så uppenbar. Alltså alla ser att det här skottet tar på handen. Och att annars hade bollen gått mot mål. Och då tänker alla, men det här måste ju vara. Hur kan det här inte vara straff? Och att det då, att vi nere liksom på bedömning att exakt vilken vinkel armen har, om den är i naturlig position eller inte. Nagelsmann, Tysklands förbundskapten, var ju, han ville ju inte rasa riktigt mot det på presskonferensen, men var ju inne på just det där att, ja, men är liksom en boll på väg mot läktaren och den tar på handen, då är det klart att det inte ska vara straff. Alltså då hade han inte ropat på det. Men här är ju faktiskt skottet på väg mot mål. Precis som du säger, bollen stannar på handen. Alltså jag skiter lite i att att reglerna verkar vara att det inte ska vara straff. För att i min värld är det där solklar straff. Och jag kan liksom inte förstå hur det kan finnas en regelbok där det inte är straff. Sen har jag full respekt för liksom att det inte är det enligt reglerna. Då, för det har vi ju förstått då, att UEFA har haft någon dragning inför mästerskapet där då. Ja, men armen ska vara i en naturlig position ut med kroppen och allt sånt där, så ska det inte vara straff. Men jag kan inte förstå hur det inte kan vara straff.
Så handsregeln, spelet och tekniken linjerar inte.
Nej, nej.
Det är liksom, det är snett och vint och inte, de är inte ihop. Det är inte ett pussel. Det saknas liksom bitar för att få ihop det här. Och det behöver man ju uppenbarligen se över framåt. För att det här är ju ett väldigt tydligt exempel på att det blir lite förvirrat. Så är det.
Och det var lite kul när Nagelsmann också sa att vi har 50 robotar som hämtar kaffe åt oss, men vi kan liksom inte ha en AI som kan bedöma liksom vart en boll är på väg eller liksom vad intentionen är med ett inlägg eller med ett avslut. Och han har ju en rätt bra poäng där, men det är ju, den här regeln är ju extremt komplicerad, och det blir ju, som du säger, det blir ju, trots att vi har VAR och trots att vi har liksom alla tekniska hjälpmedel, så blir det ändå en bedömningsfråga. Och det är väl där någonstans problemet ligger. Att då blir det, ja, men då beror det på vilken domare som dömer, det beror på vilken domare sitter i VAR-rummet, och det beror på liksom hur de uppfattar situationen. Och då har ju liksom all teknik raderats ut på något sätt. För då är vi tillbaka via domare dömer, och då kan vi strunta i VAR då på något sätt. Ju. Eller hur?
Alltså det blir så väntar vi på AI bara. Du var inne på att AI kommer att ta över världen. Då kan lika en AI ta över fotbollen också. Men det återstår ju två kvartsfinaler ikväll, och de kommer vi såklart att snacka om i podden som kommer imorgon. Men med det så stänger vi dag ett av kvartsfinaler, och så säger vi då alltså grattis till Frankrike och till Spanien som ska spela semifinal i veckan.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.